Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Jag hoppas att ni alla hade en riktigt trevlig midsommar. Jag firade min första riktiga midsommar här borta i Estland. Det blev grillning, bastu med björkris och ett midsommarbål. Ja, riktigt härligt faktiskt. Men nu saknade jag sill och potatis. Vad jag nu ska berätta kanske inte låter som att det har särskilt mycket med midsommar att göra. Men tyvärr har det en förknippning för mig. När jag var 16 år gammal fick jag epilepsi. Jag spelade basket på gympan när jag plötsligt fick ett krampanfall från ingenstans. Inget liknande hade hänt innan för mig. Jag minns att när ambulanspersonalen hämtade upp mig och frågade om jag hade en tidigare historia av epilepsi eller krampanfall så fnös jag till. Det lät bara så overkligt. Men ja, det blev min verklighet. Att ta tabletter 2 gånger om dagen blev min verklighet. Jag vande mig snabbt, men i början var det tufft. Cirka 1 anfall i månaden. Ett av dessa anfall kom under just midsommarafton. Jag kan nog ha varit 17 kanske. Vi skulle ha en match mellan vuxna och barnen. Jag skulle göra min sista match för barnen. Jag var hos min mormor, mina mostrar och kusiner utanför Malmköping i Sörmland som alltid. Vi plöjde den lilla åken som skulle bli fotbollsplanen. Det duggade och gräset var högt. Det var hårt jobb, men samtliga av oss ville få igång den där midsommarmatchen i fotboll. Plötsligt kände jag en obehagskänsla. Den är svår att beskriva. Den händer sekunderna innan ett anfall. Jag vaknade sen upp på åken. Mamma, mina bröder och släktingar var chockade. Några grät. Jag gick upp till min mormor för att vila resten av dagen. Det blev ingen sista fotbollsmatch som barn för mig. Och tyvärr så har det aldrig blivit en match efter det på midsommarafton. Inte vad jag vet om. Tyvärr har jag inte varit där på ett tag eftersom jag flyttade till Estland 2019 och har bott på lite olika platser i Sverige. Men ja, för att göra er alla lite bättre till mods får jag anfall betydligt mer sällan. Det rör sig kanske om 1 gång om året, vilket är väldigt mycket lättare att leva med. Och det kanske låter larvigt, men jag tror att jag fick epilepsi av en anledning. Så att jag tidigt kunde inse att livet bara levs 1 gång. Och att jag behöver göra vad jag älskar att göra. Och just nu så är det just denna podd. Nu tar vi och lyssnar på historien. Midsommar. Ny potatis och sill. Att sjunga små grodorna runt midsommarstången. En liten nubbe. Brännboll mellan vuxna och barn efter maten. Min farfar i sin rutiga finskjorta. Gungandes långsamt fram och tillbaka i sin gamla gungstol i mahogny. Smugglandes med en dosa grov snus så att farmor inte skulle se honom. Min farfar gillade att berätta historier. De flesta var överdrivna och nog var han alltid hjälten i historien. Han gick en halv mil till skolan varje dag i halmskor. Boxades med Ingemar Johansson och flög luftballong över Orienten. Farmor var dock snabb med att dementera dessa historier som struntprat. Hon brukade avbryta honom mitt i historierna och säga nej, så var det inte alls. Men en historia som han alltid fick berätta klart var den om lindormen vid midsommarstången. Jag kan recitera den ord för ord eftersom jag hört den så långt tillbaka jag kan minnas. Den berättades alltid på samma sätt. Min farfar var 18 år gammal och arbetade som urmakare i Uddevalla. Min farmor hade kommit in med ett trasigt armbandsur som hennes dåvarande pojkvän hade slängt i golvet och stampat på. Han hade, ursäkta ordvalet, ett jäkla temperament. Min farfar hade tagit en snabb titt på klockan och gjort något så oprofessionellt som att skratta åt det. Den var verkligen mosad till små bitar. Han hade alltid haft ett högt skrockande skratt. Ett sådant som smittar. Och min farmor kunde inte låta bli att se det komiska i situationen. Min farfar rekommenderade ett nytt armbandsur som hon bar med sig varje dag till hon gick bort i cancer 2016. Det var midsommar och min farfar bjöd över den vackra flickan till sin gård. Det var ju lite av en chansning eftersom hon redan hade en pojkvän. Men hon sa ja och frågade om hon kunde ta med en vän. Min farmor tog med sin vän Maritta. Det spelades dragspel, söps glatt och dansades runt den lilla midsommarstången. Den var nog bara runt 1,5 meter lång. Men över 40 personer som dansade runt om den. Det hela såg lite befängt ut och många av gästerna kunde inte sluta skratta åt åsynen. Efter flera varv runt om den lilla midsommarstången med prästens lilla kråka, tre små gumbor och vi är om musikanter och så mycket mer blev det sent. Farmor var alltid nykterist. Hon och hennes väninna Maritta var aktiva inom Frälsningsarmén. Så den här berättelsen berättas helt utan inverkan av alkohol från henne. Det var min farfar alltid väldigt noga med att påpeka när han berättade den här historien. Trots att klockan var nästan 2 lyste solen klart. Dragspelsmännen gick hem och nu kunde bara de välbekanta ljuden från gården höras. Maritta hade åkt hem på sin cykel. Kvar satt min farmor och farfar vid kullen. Cirka 5 meter från den lilla midsommarstången. Efter timmar av att ha skrattat och pratat. Så hörde min farmor plötsligt någonting från midsommarstången. Ett högt väsande. De tittade bort och såg en väldig orm. Ringlandes runt midsommarstången. Den måste ha varit minst 2 meter. Dess fjäll var vit, likt decembersnö, och ögonen stirrade på min farfar. Min farfar hade alltid sagt att de ögonen glömde han aldrig. Röda, men flammande lust för blod. Här skiljer sig dock min farmor och min farfars historia. Min farmor trodde att det kunde vara en större albinopytonorm, medan min farfar envist menade att han stod öga mot öga med lindormen. Vad min farmor inte kunde förklara var sättet som denna massiva orm hade närmat sig dem. Den bet sig nämligen i svansen med en mäktig kraft och rullade fram i en väldig fart. Likt ett smalt vitt bildäck. Ormen hade släppt greppet från sin svans. Den krälade sig fram aggressivt mot min farmor. Från dess huggtänder droppade klargröna droppar med gift. Den högg vilt och fokuserade dess blick mot min farmors hals. I ögonblicket när ormen hoppade upp greps min farmor av en väldig impuls och desperat tanke. Hon kastade in sitt trasiga armbandsur som ormen svalde med hull och hår. Metalliska ljud kom från ormens mage. Den fjällbeklädda besten vred sig i smärta och dess mage hade bytt färg från vintervitt till svidande faluröd. Den bet sig ytterligare en gång i svansen och rullade ner mot den närliggande sjön. Min farmor och farfar hade hört hur den dunsat ner i vattnet och sett ångor stiga upp. Hela tiden stod min farmor och höll om min farfar. Dagen efter gjorde hon slut med sin ilskne pojkvän och bjöd ut min farfar till ett konditori. Min farfar gick bort för 2 månader sedan. Han blev 78 år gammal. Min dotter Elin älskade hans historier, särskilt den med lindormen. Så för att hylla honom och farmor så bestämde vi oss i år för att ta en tur till Uddevalla, till den lilla gård där de firat sin första och sista midsommar. Min fru Åse hade alltid stått på min farmors sida när det gällde farfars berättelser och sa oftast att han var lite av en tok, men på ett älskvärt sätt. Vi hade packat bilen och börjat åka från Oslo där vi bodde. Vi skulle stanna hos Maritta, min farmors gamla väninna. När jag växte upp hade hon varit min barnvakt några gånger. Hon var en nära vän till familjen. Jag och Åse turades om med att köra medan Elin spelade spel på sin mobil under hela bilresan. Till slut stod vi där vid grusuppfarten. Vi möttes av en glad, vinkande Maritta.
Är det verkligen, lilla Elin? Du har blivit så stor,
sa Maritta energiskt, med glittrande ögon när vi precis hade kommit ut från bilen. Elin himlade med ögonen när hon fick en lite för hård kram från Maritta. När man är 13 år gammal så är det alltid lite pinsamt med vuxna som fortfarande tror att man är en liten bebis. Men Elin log ändå, men jag kunde se att det inte riktigt var genuint. Vi blev bjudna på fika hos Maritta och hon berättade om vår farmor, deras tid i frälsningsarmén och hur hon tänkte på henne varje dag. Det gick inte att ta miste på att de varit bästa vänner. När Maritta började prata om vilken fantastisk person min farfar varit och att hans historier alltid var så intressanta, men att hon alltid tog dem med en nypa salt, så frågade Elin nyfiket: men den om lindormen då?
Kära barn, om du frågar mig, är det bara tokigt påhitt alltihop, inget mer.
Elin tittade besviket. Hon ville tro på den historien. Och för att vara fullkomligt ärlig, så ville även jag. Morgonen därefter var det midsommar. Jag hade en rutig fin skjorta på mig, till minne av min farfar, och en tom snusdosa i bakfickan. Jag hade hittat den när vi stannade för att tanka på vägen och kände att det skulle vara passande att bära med mig. Dagen till ära. Åse hade en blommig sommarklänning på sig och håret uppsatt i en fläta. Hon var vacker, som alltid. Elin hade en vit klänning på sig. Somrig och söt, med en midsommarkrans som jag lyckades fläta ihop. Den var inte perfekt, men bra nog. Hela bygden hade kommit för att fira midsommar. Och enligt tradition så var där en liten midsommarstång. Elin var bara några decimeter högre än den. Hon log och tog ett foto av den och delade på Instagram. Jag frågade om hon inte skulle ta ett foto på mig och fick en sur min till svar. Det blev en och annan nubbe. Sillen smakade lika bra som den alltid gör på midsommar och äggen var perfekt kokta av Maritta. När vi spelat klart brännboll, de vuxna vann med knappa poängen och satte igång grillen, så kom en äldre man fram till mig. Hans namn var Åke.
Jag måste bara beklaga sorgen. Din farfar var en fin man.
Tack så mycket, sa jag. Det är alltid så svårt att veta vad man ska svara i detta läge.
Berättade han någonsin för dig om lindormen?
Frågade Åke allvarligt.
Oh ja, många gånger. Du vet, jag kan inte säga säkert, men jag tyckte mig se en orm där nere vid sjön midsommaren 1997. Kanske var det bara inbildning. Kanske hade jag hört din farfar berätta historien allt för många midsommar. Det var minatt. Men jag går då alltid och lägger mig tidigt vid midsommar. För den ormen jag såg, eller jag tycktes mig se i alla fall, vill jag inte stöta på.
Åke menade allvar. Kunde han ha sett ormen? Jag vet att jag borde ha tagit hans varning på allvar. Men jag var bara så fruktansvärt nyfiken. Efter att ha sett Elins hopp om lindormen släckts igår av Maritta,
kunde jag inte låta bli att berätta om mitt samtal med Åke för henne. Jag bad henne att inte säga någonting till Åsa om det. Även fast jag älskar min fru och anförtror allt till henne, skulle hon bara inte förstå detta. Det här var en far- och dottersak. När alla gäster bet sig hemåt, satt jag och Elin kvar på den lilla kullen. Vi pratade om minnen vi haft med farfar och hur det går i skolan för henne, och jag berättade om min uppväxt här i Uddevalla. Det var ju ingenting spännande egentligen. Norge och Sverige, mer lika än vad man kan tro. Men visst finns det små skillnader. Och då tyckte Elin att det var intressant att höra om min uppväxt. Hur jag spelade i ett litet punkband. Jag tog fram Spotify och spelade upp en låt med Ebba Grön för henne. Die Mauer. Den är bra för att introducera nya fans. Men hon stängde av efter 30 sekunder och sa att det var en tråkig låt. Nu var det jag som himlade med ögonen.
Pappa, titta!
Sa Elin. Där var den. Den skimmervita ormen. Röda ögon. Och även en liten röd prick på magen. Inte större än en av knapparna på min skjorta. Jag blev kallsvettig. Den vilade över de två ringarna på midsommarstången.
Det är inte sant. Det kan inte vara sant.
Viskade jag mer häpen än jag någonsin varit.
Vänta!
Elin tog fram telefonen för att ta en bild på den sagolika men fruktansvärt skrämmande ormen. Där låsskärmen på mobilen gick upp. Vaknade ormen från sin vila. Den tittade med en intensiv och hatisk blick på Elin. Många har sagt att hon är som en kopia av farmor som ung. Vem vet, kanske trodde ormen att det var min farmor som stod framför en ytterligare en gång. Precis som mina farföräldrar hade berättat så bet ormen tag i svansen och formade ett hjul. Hur panikartad Elin än var så tog hon fram kameran på sin mobil och lyckades ändå ta ett foto när ormen rullade upp för kullen mot oss. Innan vi försökte rusa bort från den. Men det var lönlöst. Hastigheten, intensiteten av rullandet skulle kunna jämföras med en jaguar som jagar sitt dödsdömda byte. Ormen hade nu släppt sin svans och var centimeter från min älskade dotter. Från dess käft kom en grön giftvätska och skakade av rädsla. Jag var i panik. Men min faders instinkt tog in. Hennes liv var viktigare än mitt. Jag ställde mig mellan ormen och Elin och började skrika som ett vild djur. Ormen backade lite. Den försökte nu hugga mot mig. Jag visade mina tänder, mötte dess ögon som helt klart inte kom från denna värld och försökte se så skräckinjagande ut som jag bara kunde. Ormen började slingra sig bort. Men när jag andats ut för en sekund slingrade den sig hastigt tillbaka och högg tag i Elins vad. Jag tog tag i ormen och drog bort den. Kastade den flera meter bort. Visst låter det som ett märkligt beslut. Men i dessa tillfällen är det svårt att reagera rationellt. Ormen väste högt och bet ytterligare en gång tag i sin svans och rullade sig in mot skogen. När jag var säker på att den var borta tittade jag bort mot Elin. Hon låg med ögonen vidöppna på gräset. Jag rusade dit och tryckte mina fingrar mot hennes handled. Det fanns en puls. Bettet från ormen måste ha paralyserat henne. Det var lila och buktade ut. En klar olivgrön vätska sipprade ut från de två hålen där huggtänderna nyligen vilat. Skulle jag suga ut giftet? Nej, jag kunde bara inte chansa. Det här var ingen huggorm som vi hade mött heller. Det här var lindormen. Jag ringde efter en ambulans. Tog upp Elin i mina armar. Hennes stela kropp gjorde henne tung att lyfta. Jag viskade till henne att allt skulle bli bra och bar henne in till huset. Hur skulle jag förklara detta för Åse? Hur mycket jag än ville berätta för henne att det var lindormen skulle hon ju aldrig tro mig. Jag berättade för henne att det måste varit en huggorm eller ett spindelbett. Att vi bara satt där och pratade och att hon föll till marken, paralyserad. Det kändes inte bra att ljuga om detta. Men sanningen var bara för osannolik. Jag hade aldrig sett Åse så rädd. Hon är oftast den som är mera lugn, cool och kontrollerad av oss. Men nu grät hon hysteriskt och andningen var panikartad. Ambulanspersonalen kom efter 45 minuter och körde henne raka vägen till Uddevalla sjukhus. Jag och Åse satt i ambulansen. Jag höll Åses hand och försökte lugna ner henne så mycket jag kunde. Medan jag samtidigt försökte smälta allt som hade hänt och ville mer än något annat att allt skulle vara bra med min älskade dotter. Jag berättade för läkaren att det var en stor vit orm som bitit hennes vad. Att ett grönt gift sipprat ut. Han trodde, precis som min farmor trott, att det hade varit en albino-pytonorm. De började genast leta fram ormserum. Jag tittade bort mot Elin. Var det bara inbildning? Eller var hennes hud blekare? Hon hade lätt för att bli solbränd. Men nu såg hon likblek ut. Och huden vid hennes kind var fjällig, likt lindormens. Det var knappt märkbart. Som en liten sårskorpa. Men jag kunde fortfarande se det på hennes kind. Skulle jag berätta det för läkarna? Ormserum måste ges inom de närmaste timmarna efter ett ormbett. Så sjukhuspersonalen var snabba med att hitta ett. Som även skulle fungera för pytonorm. De hade även skickat en bild på ormbettet till Tropicarium. Borta i Kolmården. Det hörde absolut inte till vanligheten. Men det gjorde heller inte denna typ av ormbett. Vad de kom fram till borta i Kolmården var att bettet liknade det från en tigerorm. En orm som enbart lever i Australien och är extremt giftig. Ett ormserum från denna orm fanns enbart i Tyskland och skulle behöva flygas in till Sverige. Det skulle komma inom de närmaste 10 timmarna. Tiden var knapp. När jag satt i väntrummet, höll Åses hand och tänkte tillbaka på allt som hänt så slog det mig. Ett ormserum var inte lösningen. Efter alla dessa år hade ormen fortfarande ett rött märke efter metallen från klockan. Det måste vara lösningen. Jag rusade upp från stolen i det öde väntrummet. Åse tittade oroligt på mig. Jag måste gå. Hon trodde att jag skämtade. Men när jag började rusa ut från det lilla väntrummet och tog hissen till entrén så förstod hon att jag var fullkomligt allvarlig. Hon skrek åt mig. Jag förstod att hon var arg och förvirrad. Men jag hade lösningen, trodde jag åtminstone. Jag åkte in till centrum, till den närmaste urmakaren. Köpte ett armbandsur. Plötsligt ringde Åse. Hon undrade vad jag höll på med. Berättade att Elin nu var värre. Hennes ögon hade börjat blöda och hade en rödaktig nyans. Händerna och kinderna var täckta med fjäll och hennes temperatur var nere på 16 grader. Jag stampade på armbandsuret utanför butiken och packade in delarna i den tomma snusdosan. Jag körde så fort jag kunde in till sjukhuset. Där låg Elin. Jag kunde knappt känna igen hennes ögon längre. Läkarna sa att de aldrig sett något liknande. Ormserumet för tigerormen skulle anlända till Landvetter om 4 timmar. Men som det såg ut just nu var det alldeles för sent. För att inte väcka misstanke bad jag om att få 5 minuter själv med min dotter. Läkarna var okej med det. Jag tittade bakom ryggen för att säkerställa att jag nu var helt ensam. Det var jag. Jag tog fram snusdosan ur min ficka. Öppnade den. Jag tvingade upp Elins mun. Hennes saliv hade en grönaktig nyans. Var hon på väg att förvandlas till en lindorm? Jag tog ett litet kugghjul och en visare. Stoppade i Elins mun och såg till att hon svalt ner det. I någon minut eller två verkar ingenting ha hänt. Sedan fick hon väldiga krampanfall. Jag skrek efter läkare som kom in. Hennes lilla kropp hoppade upp och ner på britsen. Fingrarna var fast i obehagliga positioner och från munnen rann det saliv, som först såg mer grönaktigt ut men ändrades till den genomskinliga normala vätskan under anfallets gång. Åsa undrade vad jag hade gjort. Jag kände mig skyldig. Plötsligt kom det ånger upp från Elin. Hon hade blivit stekhet. Vatten, skrek jag. Hon behöver vatten. Läkarna var i chock. Det kom ångor upp från deras patient. Så de lyssnade på mig. En av sjuksköterskorna visade mig in till städförrådet där de fann en större skurhink för moppar. Jag fyllde den till bredden med vatten. Den var tung att bära. Och när jag var framme vid Elin kastade jag vattnet över henne. När det kalla, svalkande kranvattnet träffade hennes kropp vaknade hon till, som ur en mardröm. Hon tittade på mig.
Gammal farfar?
Just det. Jag hade fortfarande på mig den rutiga skjortan. Och jag hade antagligen fått några gråa hårstrån på kuppen. Nej, det är din kära pappa, sa jag lyckligt.
Pappa, vad hände med lindormen?
Elin bad att få sin telefon. Hon hade ju bildbevis. Jag tittade på bilden hon tagit. Oturligt nog var det bara ett vitt blurr. Den hade rört sig i hög hastighet. Det var omöjligt att urskilja vad som var på bilden. Min farfar har berättat många historier som bara var skrock och skryt. Men den om lindormen var inte en av dem. För att du har lyssnat på denna, tja, lite sena midsommarspecial. Det är inte helt säkert när nästa avsnitt kommer ut, eftersom jag fortfarande är på sommaruppehåll. Men berättelserna som avsnittet kommer innehålla är Växjö Voodoo och Spegelmannen. Har du en berättelse du vill dela med dig av? Skicka då in den till somlospodden@gmail.com. Jag läser all mail som kommer in och försöker svara så snabbt som möjligt. Det går också bra att skriva till mig på Sömnlöspoddens Facebookgrupp om det är någon berättelse du vill höra. Tack också till Kristin May som gästspelade i detta avsnitt som Maritta. Sömnlöspodden är berättad, inspelad, klippt av ingen annan än mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter.